Är det någon som har förstått vilket ämne vi har över den här helgen? En kärleksfull församling. Och frågan som jag tog upp igår på förmiddagen, det var ju: Är vi en sådan välkomnande och kärleksfull gemenskap som kan ta emot den kommande väckelsen? Det är ju en väldigt viktig fråga, en spännande fråga. Och vi börjar ju också och titta det här lite tillsammans. Ni kommer lite förslag och tankar som vi skrev upp. Och som jag sa igår, det här är ju absolut inte på något sätt en färdig lista. Det finns garanterat många fler punkter som man kan sätta upp här. Och det som står först, den helige andes nådegåvor på varje funktion. Vi såg ju detta också i den här första församlingen i Jerusalem. Och det är återkommande att det var väldigt många tecken och under och människor blev helade och befriade. Och det är en viktig del som vi verkligen får be om, att Herren ger oss en ännu större frihet, att vi kommer in ännu mer i hans andes flöde, att han får använda oss, att vi inte är rädda för att han får använda oss i detta. Vi talar om handledning i ekonomiska frågor. Det är också viktigt att man får hjälp i de här frågorna. Det gäller tionde eller gåvogivande, och att man har en trygghet, en säkerhet, en klarhet i dessa frågor. Det var ett förslag om att vi ska inte vara dömande, utan vi ska vara accepterande. Vi ska ha tålamod, och det tycker jag är nästan självklart. Vi ska inte vara dömande. Alltså, jag är jätteglad om ni inte dömer mig allt för mycket. Det känns bra faktiskt. Och som någon har sagt, det är klart att jag har många fel och brister om du har lite kärlek. Så vi ska inte vara dömande, accepterande, ha tålamod med varandra. Vi ska vara fyllda av Guds kärlek. Både till honom själv, till Jesus förstås, men också till hans rike. Att vi söker Guds rike först, skulle man kunna säga. Det brinner i oss. Att det är en längtan att få göra detta. Att det inte bara är en börda. Man skulle kunna säga så också. Ni måste. Ja, nu måste jag också tycka om mina syskon i församlingen. Det hade varit så mycket enklare att få sitta hemma i trädgården och grilla korv. Då är det bara jag och mig själv. Och vi är rätt så överens om med varandra. Nej, men alltså, det här ska vara någonting som brinner i oss. Att vi är fyllda av den här kärleken, av Guds kärlek. Vi behöver kärleksfull handledning. Man skulle kunna sätta lärjungarskap också. Människor som kommer från en värld där Gud inte är känd, där Guds ord inte är känd längre. Man kommer ju med alla möjliga tankebyggnader. Man tänker i helt andra banor. Som någon sa här för några dagar sedan. Förr så kunde man komma till människor och säga: så här står det i ordet. Och så kunde man kolla, ja, men det jag gör, är det rätt eller fel? Det fanns med på något sätt i uppfostran förr i tiden. Idag är det ju det man frågar så här: hur känns det? Vad vill jag? Vad tycker jag? Och det är liksom det som styr. Så vi behöver ha en kärleksfull handledning som kan faktiskt ta rätt så mycket tid också. Och det står ju som nästa punkt också. Det är enkelt, det står bara tid. Men det är så viktigt att vi offrar tid. Det funkar inte, det kan inte fungera att vi är en kärleksfull församling om vi inte också investerar tid. Sen står det här att det är viktigt med uppföljning. Att vi inte bara säger, vad roligt att du är här. Och jag tog det här exemplet med att ge någon, kanske till och med en ros här vid ingången. Utan att vi verkligen hakar på det och frågar ärligt och uppriktigt. Vem är du? Hur har du det? Hur kan vi hjälpa dig? Alltså att det blir en uppföljning där av detta välkommen. Och sen skrev vi det som sista punkt. Grundade i ordet och leva i ordet. Det är väldigt viktigt. Vi har ingen bättre grund. Det finns ingen grund i Guds församling. Ingen annan grund än Guds ord. Det är väldigt viktigt att vi tar till oss ordet. Och att det är ordet som får leda oss i allt. Speciellt i de tiderna som också ligger framför oss. Det kommer inte bli bättre. Utan samhället kommer ju att bli ännu mera korkat. Får man säga så? Alltså det kommer ju bli ännu fler tankar och idéer om hur man ska göra saker och ting. Som är långt ifrån vad Guds ord säger. Det blir inte bättre. Så vi behöver ju vara förankrade i Guds ord. Det var lite de tankarna som kom fram igår när vi samlade idéer. Och som jag redan nämnde igår, så finns det ju faktiskt redan mycket kärlek här. Alltså det vi pratar om här, det är inte det att jag tycker att det inte finns kärlek. Jag ser faktiskt att det finns mycket kärlek i vår lilla församling. Men om vi ser på den första församlingen som vi gjorde igår i Jerusalem och hur de levde sitt församlingsliv efter andens utgjutelse, så förstod vi ju att det finns en hel del utrymme att växa till i syskonkärlek. Jesus säger att vi behöver återvända till den första kärleken. Det säger han i budskapet till församlingen i staden Efesus. I Uppenbarelseboken i kapitel 2, verserna 2 och 4. Jag känner dina gärningar. Nu kan vi tänka på vår församling. Kan det stämma in där? Och kanske i våra personliga liv också. Jag känner dina gärningar. Ditt arbete. Din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Är inte det en väldigt, väldigt positiv beskrivning om en församling? Skulle vi inte önska oss att detta skulle sägas om oss? Men så säger Jesus, men det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Du har övergett din första kärlek. Jag kommer ihåg att jag kanske var 16 år. Och jag bodde i en by och så en 5-6 kilometer längre bort i en annan by. Där skulle vi ha bönesamling på söndag kväll. Ungdomsgruppen. Hör ni? Ungdomsgruppen som skulle ha bönesamling en söndag kväll. Det låter som en plan för tiden som ligger framför oss. Och jag var så nyfrälst och brinnande. Alltså kärleken till Jesus, den var så stark att jag tyckte det var inga problem att gå från min by dessa 5-6 kilometer, för det var innan jag hade körkort och jag hade ingen moppe eller någonting. Och hem hoppades jag alltid på att någon skulle skjutsa mig, så jag tog inte cykeln heller, utan jag gick. Det tog kanske en 45 minuter. Och vinterhalvår, då var det mörkt. Och det gick genom äpplelundar. Nu blandar jag ihop Israel och Tyskland här. Men det var äpple och det var vinodlingar. Och jag gick. Och ibland tyckte jag det var lite läskigt. Men Herren var ju med mig. Jag bad hela vägen. Kärleken till Jesus var så stor. Jag bara gick och bad och så kom vi fram och så var kompisarna där. Och så fortsatte vi och bad en timme och så var det någon som skjutsade hem mig. Nu måste jag vara helt ärlig. Det ska man ju vara som pastor. Det var ju också så att där fanns det en tjej som älskade Jesus i samma bönegrupp. Hon hette Rut. Heter Rut, och det är ju min fru som sitter här. Så det var ju förstås också en liten anledning att jag hade en sån drivkraft att gå hela vägen. Man ska ju vara helt ärlig, men jag måste säga, det var inte Rut jag hade i tankar. Jag var i samtal med Jesus, den här första kärleken. Och ni har säkert också såna tider där ni kan tänka tillbaks till. Jesus säger att vi behöver återvända till den första kärleken. Gud är ju kärlek. Gud har inte bara kärlek. Han är kärlek. Så står det i 1 Johannes 4 och 8. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Ty Gud är kärlek. Ett tydligt och klart budskap. Vi är kallade att älska varandra med Guds kärlek. Och det ordet som används här, det är ju agape. Alltså den gudomliga kärleken, den ska vi älska varandra med. Men hur ska vi nu göra? Den gudomliga kärleken, kära vänner, den är i första hand inte en känsla. För när vi tänker kärlek, då tänker vi känslor. Men den gudomliga agape-kärleken, den är först och främst ett beslut. Ett heligt beslut. Jag vill älska. Guds kärlek börjar med en kärleksfull tanke. Så är det hos Gud. Och så ska det vara hos oss. En kärleksfull tanke som går vidare till att bli en kärleksfull handling, en gärning. Och det tredje, det är ju då ofta så att det kommer också kärleksfulla känslor in sen. Men vi ska inte sitta här och vänta och be Herre, ge mig en fantastisk känsla för broder X och syster Y. Nej, man säger inte Y, det är tyska. Y. Och det kan jag knappt säga som tysk. Det är inte känslan vi ska be om. Utan vi ska be om Herre, hjälp mig att jag kan tänka rätt. Herre, hjälp mig att jag kan ta och agera rätt. Och sen får de andra gärna komma efter. Och när vi talar om agape, då är det ju självklart den gudomliga kärleken vi pratar om. Det är inte den mänskliga, det är inte den kötsliga, utan den gudomliga kärleken. Det var det första, alltså den gudomliga kärleken, det är inte något som är i första hand en känsla, utan ett beslut. Jag bestämmer mig för att älska. Det andra, det är att kärleken får inte enbart bestå i ord. Det står så i 1 Johannes 3, vers 18. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Låt oss älska, inte i ord och fraser. Det är så lätt. Det är så lätt att jag kan säga, du, jag älskar dig. Jag tycker om dig. Du är älskad. Och det är ju bra att vi får höra det också. Jag säger inte det. Men om det är bara det. Och nu går jag tillbaks till Rut här. Rut, du får stå ut lite här idag. Om Rut bara skulle säga till mig en gång om dagen, jag älskar dig, Sigge. Ja, då skulle jag bli jätteglad. Men om det är det enda, om det inte stöds av livet, av handlingar, då skulle jag kanske efter senast en månad säga: hör du älskling, har du inte mer än ord för mig? Ni förstår, det är enkelt, det är banalt, men det är viktigt att vi förstår detta. För det står i Guds ord, och tydligen finns det då behov att vi lyfter fram detta. Att kärlek, kära barn, består inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Och det exemplet som ges här i Jakobs brev, det är ju andra kapitlet, i versen 14 till och med 17, det är: om en broder eller en syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem: gå i frid, kläd er och varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så det första var att vi bestämmer oss för att älska. Det andra, det är att det får bli handlingar, inte bara ord. Och det tredje, den gudomliga kärleken, den kommer faktiskt från Gud. Det är viktigt att vi inser detta. Den här agape-kärleken, den finns inte i oss. Du behöver inte ens börja och leta efter den. Den finns inte i människan av naturen. Det kan finnas kärlek på ett sätt, den mänskliga. Men den här agape-kärleken, den kan bara komma ifrån Gud. Vi har ju sagt att Gud är kärleken. Och vill vi växa till i kärleken, var och en av oss personligen, men också som församling, som gemenskap, då får vi faktiskt vända oss till Herren. För han är källan till det. Vi säger ju på svenska, man blir som man umgås. Och egentligen är det rätt så enkelt. Om vi umgås mycket med Jesus, då blir vi mera likt honom. Det färger av sig. Det smittar av sig. Jag menar, om jag kommer närmare solen så blir jag varmare. Och det finns de som säger att om man umgås mycket med en cockerspaniel så kommer man att se ut som en cockerspaniel, eller beter sig som den. Det vet jag inte.
Sådan herre, sådan hund.
Sådan herre, sådan hund. Det har vi det. Så om vi umgås mycket med Jesus, då blir vi också mera lika honom. Jag vill påminna om ett ord vi hade uppe igår. Där Jesus säger: ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Så som jag har älskat er. Det finns en berättelse. Och det kan hända att jag för en 15-20 år sedan har berättat den för er. Men det finns de som inte var med då. Och det finns de som kanske har glömt vad jag har berättat för 20 år sedan. Och den är så gripande, den är så stark. Och handlar just om detta. Att vi får ta in hans kärlek. Det berättas att det hände på den store persiske kungen Xerxes tid. Ni vet, Persien var ett världsrike. Och han var det som vi skulle säga idag kanske är Putin eller Xi i Kina eller Trump i Amerika. En världsledare, kungen Xerxes. Och han var ute på en hel del härnadståg, och så under ett av hans många härnadståg så erövrade han en motståndare, hans kungarike. Och så tog han kungen och hans hustru till fångar. Väl tillbaka i palatset i Persien så befallde han att de tillfångatagna skulle föras till honom i tronsalen. Och där stod de nu, bländade av härligheten och den här överdådiga glansen och majestäten och Xerxes och hela hans tronsal. Efter en stund så vände sig Xerxes till den tillfångatagna kungen och frågade honom vad han var villig att ge honom i utbyte för sitt eget liv. Och kungen sa: du får hela mitt kungarike. Jag lägger ner alla mina anspråk. Du får hela mitt rike om du släpper mig fri. Xerxes var nöjd med svaret men fortsatte med ytterligare en fråga. Vad är du då beredd att ge för din egen hustru? Svaret dröjde inte länge. Ers majestät, svarade han, för min fru är jag beredd att lägga ner mitt eget liv. Xerxes var berörd av kungens svar och efter en kort stund sade han: eftersom du var villig att ge ditt eget liv för din hustrus liv så skänker jag er båda friheten. Och så släpptes kungaparet ut i fångenskapen. På väg bort från palatset frågade den lycklige kungen sin fru: såg du vilken glans och vilken härlighet som fyllde tronsalen och vilken imponerande man den Xerxes är? Och hans fru såg på honom med tårar i ögonen och svarade: det enda jag såg var skönheten i mannen som var villig att ge sitt eget liv istället för mitt. Att vi blir fyllda av det faktumet hur pass mycket Jesus älskar oss. Det är där det börjar. Är vi fyllda av detta när vi ser på Jesus som gav sitt liv för oss? När vi verkligen begriper och förstår hur mycket han älskar oss än idag. När vi ser alla kärlekstecken som omger oss. Där han bara säger att jag älskar dig, du är mitt barn. Du är i min hand, ingen kan rycka dig ur min hand. Jag har gett mitt liv, jag har börjat mitt verk i dig, jag ska fullborda det. Du är älskad. Jag har gett mitt liv för dig. Så som jag har älskat er så ska ni älska varandra. Ju närmare vi kommer Jesus, ju större blir hans kärlek i oss. Och ju mera Jesus och hans kärlek får rum i våra liv, ju mera fylls jag också av kärlek till syskonen. Det är lite som i ett gammalt vagnshjul. Eller man skulle kunna ta ett cykelhjul. Ju närmare jag kommer navet, ju närmare kommer jag också de andra ekrarna. Och om vi säger att Jesus är navet och vi är ekrarna, då blir ju bilden tydligt. Ju närmare du och jag kommer Jesus, ju närmare kommer vi också varandra. Så enkelt är det. Det står i Romarbrevet 5:5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Så där är vi tillbaks igen på det vi började igår med, att Gud har gett oss agape-kärleken. Den är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Problemet är att vi släpper in så mycket annat i våra liv, i våra hjärtan, i våra tankar. Så att den helige ande inte får utrymmet som han gärna skulle vilja ha i våra liv. Och då är det annat som tränger undan det som är givet. Och därför behöver vi komma tillbaks dagligen och säger: Herre, hjälp mig, fyll mig. För Jesus säger ju att vi ska gå till Fadern om vi vill, om vi behöver mer av den helige Ande. Han säger: be Fadern och han ger, han är så glad att ge. Så kärleken kommer från Gud, han är kärlek och den är utgjuten i våra hjärtan. Och så står det, och med det vill jag avsluta, i Judas 1, vers 21. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att Herre, att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Alltså i väntan på att antingen uppryckande kommer eller att vi får möta honom när vi dör. I väntan på det ska vi hålla oss kvar i Guds kärlek. Den är utgjuten, men vi ska hålla oss kvar i den. Det är det Guds ord säger. Så med tanke på frågeställningen, hur kan vi bli en mera välkomnande, kärleksfull gemenskap? Så är dagens fokus på att vi behöver bli mera fyllda av Jesu kärlek. För som det sades också igår, vi kan bara ge det vi har fått. Jag kan inte ge dig 100 kronor om jag inte har. Och så är det också med kärleken. Vi kan inte ge agape kärleken till varandra om vi inte har fått den, om vi inte är fyllda med den. Så fokus på Jesus. Närmare honom. Bli mera fyllda av den helige Ande. Och sen göra allt detta praktiska. Jag menar, det att vi är fyllda med den helige Ande, att vi är nära Jesus, det betyder inte att mina fötter inte blir trötta och mina händer kan bli trötta och min kropp kan verka när jag utför kärlekshandlingar. Han tar inte bort det. Det är fortfarande jobb, det är fortfarande slit, det är fortfarande tid som krävs, det är fortfarande pengar som behövs. Det är fortfarande så att vi behöver öppna våra hem och våra hjärtan och våra bilar. Det plockas inte bort. Men om vi bara gör det ena utan att vi är fyllda av Jesu kärlek, då blir det bara slaveri. Då blir det bara tungt jobb. Då kommer vi att ge upp efter ett tag och säga: jag orkar inte. Låt oss fyllas av hans kärlek. Drivna av hans helige andes kraft och kärlek. Så kan vi utföra det andra också. Amen. Herre, tack att vi får... ja, vara i en sådan position att vi har dig som vår älskade far. Att vi får ha dig som vår broder och vän som älskar oss. Att vi får ha den som vi får se upp till, som inte bara var villig att ge sitt liv utan som gav sitt liv. Och Fader, tack att du är kärlek. Och därför kommer vi nu till dig och vi ropar till dig. Vi ber dig, Herre, fyll oss med din kärlek. Tänd den här kärleken, den här första kärleken på nytt i våra hjärtan. Så att vi går i dessa gärningar som du visar oss, fyllda av din helige Ande, brinnande i kärlek. Hjälp oss i detta, Herre. Och vi ser fram emot väckelsen som du har lovat. Och vi vill vara redo att vi kan ta emot alla dessa människor som du älskar, som du också dog för. Herre, vi behöver din hjälp. Vi behöver din ledning i detta. Och det är något, Herre, som jag vet som inte är avslutat med den här helgen, utan det kan bara vara början. Fortsätt att tala till oss. Att förbereda oss. Och tack att du vill göra det. I Jesu namn. Amen.